Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till en timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag det kreativa geniet Nadja Kandil. Nadja är kreativ konsult, hon är stylist, hon är influencer, hon är podcast host på Det Skaver. Hon är delägare i Estrid, ja, you name it. Hon gör en hel del. Vi snackade om hur hennes karriärresa började. Vad hon egentligen trivs med bäst. Är det influenceryrket eller är det kreativa konsultbiten? Vi pratar också om att hon ifrågasatt många gånger vem hon är utan sina prestationer. Hur det är att gå in i väggen. Vad man tar för lärdom av det, men också hur det har varit, hur hon har blivit präglad av att vara ett invandrarbarn. Vi, sjukt gott snack. Jag hoppas verkligen ni tycker om det minst lika mycket som jag.
Men nice. Så att, ja. Alltså jag är ju, jag vet, alltså det är så sjukt att säga, men alltså jag har ju en egen podd.
Ja.
Men alltså jag är sämst på ljud. Alltså varje gång vi poddar, Cassandra är så här: jag kommer döda dig om du rör micken en gång till, fattar du det?
Ja, alltså, du får inte hålla på
och pilla. Alltså jag sitter och pillar och så dricker jag så här. Hon bara, vad fan gör du?
Det får du inte.
Nej, okej, men är det här bra avstånd?
Ja, det är perfekt, men också sitt skönt. Du behöver liksom inte sitta så här, utan jag brukar säga en hand.
Ja. Ja.
Du bara...
Ja, men okej, det här blir toppen.
Och jag har ju kört introt, så att jag kommer inte bara så här i dagens avsnitt, utan vi dyker rätt på. Tjena Nadja.
Hej Sanja.
Så att jag kör min förföriska röst.
Ja, va? Flörtar du med mig nu?
Jag tror jag gör det. Jag är lite smygkär i
dig. Är du?
Ja.
Men alltså, det får man vara.
Ja.
Det
är okay. Du är bara, helvete vad stelt.
Nej, är du skön eller? Jag är den största narcissisten i världen. Alltså, I can't hear that enough. Alltså nej, det är inte stelt.
Jag märker det, nu är du bekväm. Nu är du hemma.
Så skönt att vara här.
Ja, men alltså,
tack för att jag fick komma.
Jag är så glad att du ville komma.
Såklart.
Jag kände bara att jag vill veta, jag vill höra mer och jag vill dela dig till världen, tänkte jag säga. Jag når inte riktigt dit jag kom in
narcissistiskt.
Nej, men till mina lyssnare som kanske inte vet vem du är eller
nej,
som är nyfikna på mig.
Kanske inte.
Kanske. Jag menar, Sverige är stort.
Sverige är stort. Men också så sjukt att jag bara, alla vet vem jag är, varför behöver jag en introduktion?
Men det har du fått. Du gör ju sjukt mycket. Du är kreativ konsult, du är stylist, du är influencer, du poddar,
ja.
Du är delägare i Estrid.
Ja.
You name it, du gör så jäkla mycket. Vart började allt?
Allt började med att, men okej, så här, alltså, gud. Hur började det? Så här, jag började jobba som så här PR-tjej i Oslo. Jätterandom. För att så här, jag är ju från Göteborg och när jag så här hade gått ut, alltså jag pluggade ju internationella relationer på universitetet.
Mm.
Och efter det så jag bara, det här var det tråkigaste jag gjort. Jag tänker inte jobba på FN som jag trodde först att jag skulle göra. Lol. Men så bara, vad fan ska jag istället? Och så var det så här, alla mina kompisar då åkte till Oslo och jobbade. Alltså Göteborg, alltså det är så nära Göteborg.
Ja.
Och då fick jag typ, alltså jag gled, alltså jag vet inte ens hur det här hände, men jag bara, men kul med mode, så fick jag en så här, sökte något jobb som blev att så här, jag blev så stylistassistent, började jobba på PR-byrå. Men sen tänkte jag så här, skitsamma, jag skiter i det här. Flyttade hem till Sverige och började plugga journalistik. Och då tänkte jag så här, nu ska jag bli riktig journalist. Alltså jag ska inte hålla på med den här modeskiten längre. Jag ska bli en riktig person nu. Då kanske jag var typ 24 eller något sånt, 25. Bara det att så här, jag sög.
Alltså du jag gillar bara, inte att skriva.
Jo, jag är skitbra på att skriva. Jag är skitbra på att skriva. Om någon behöver en skribent så hojta. Allt är alltid ett CV. Nej, jag ska bara. Jo, men jag bara sög på att så här, för att det fanns så många andra som brann mycket mer för så samhällsjournalistik, så här, brottsjournalistik, alltså du vet sådana grejer. Och jag bara, och då blev det typ att jag bara, men fuck it. Jag bara, jag får väl jobba med mode då. Jag är ju bra på det och alltså jag tycker det är kul. Så då fick jag sökte jag praktikplats på Damernas Värld.
Mm.
Fick den. Flyttade upp till Stockholm 2014 eller 2015 eller något sånt. Ja, och sen på den vägen var det. Sen fick jag så en anställning där. Började jobba som stylist där. Gick frilans som stylist. Startade någon blogg på Damernas Värld. Ja, men du vet. Mm. Alltså... Vad är det som låter?
Hör du knastret?
Ja
det... ja, det är din mobil. Om du bara vill ta den. Jag tror att det blir så som back in the days. Ja, du vet.
Den är på flight.
Ja, nice. Nu, sorry, fortsätt. Så du körde på mode, Damernas Värld.
Precis. Ja, och sen jobbade jag som frilansstylist väldigt länge.
Mm.
Och sen så... 2018 gick jag in i väggen första gången. Men det visste jag och blev så här typ jätteledsen, typ borderline deprimerad. Det var alltså skitjobbigt år. Alltså början på 2019 var liksom mitt värsta år i livet.
Hur gammal var du då?
Jag är 88 så nu är jag fyller 33 i november.
Mm.
Så hur gammal var jag?
Det var 2018.
Eller
30 typ.
Ja, 2019. Ja, exakt. Jag fyllde 30 2018. Så det året jag skulle fylla 31. 2019, exakt.
Ja.
Det var liksom hardcore. Alltså jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Jag fattade ingenting.
Shit, vad hände?
Alltså jag vet inte. Alltså, det var så mycket saker som hände. Alltså jag jobbade för mycket. Och jag var så lost i mig själv. Och lost i vem jag skulle vara. Och lost i... Alltså du vet så här, jag skulle vara den här partytjejen som hade så här ett coolt jobb och åkte runt i världen och stylade massa grejer. Vilket jag också gjorde. Men det var inte bra. Alltså det var inte bra för mig. Och jag gick sönder av det. Alltså du vet så här, festade hela... det var riktigt, riktigt, riktigt stökigt.
Mm.
Men jag var ju så här... Och då, alltså då började jag också i terapi där början 2019. Och sen så typ... sen gick jag in i väggen igen. Sommaren 2020. Men då var det liksom mer under så här kontrollerade former, om man ska säga. Eller så här, då visste jag ju liksom att så här... Då hade jag liksom gått i terapi ett väldigt bra tag. Och jag så här, hade så jävla bra koll på mig själv. Eller mycket, mycket bättre koll på mig själv och mina känslor. Och så här började typ hitta mig själv. Det låter så sjukt att säga att så här, jag började hitta mig själv när jag var 30.
Ja, men det tror jag inte är ovanligt.
Men så var det i alla fall. Och det var också... det var också väldigt, väldigt bra för mig att gå igenom de grejerna. För att... Men vänta, vad var din fråga?
Nej men alltså nu är vi
ju... Du bara, hur mår du?
Nej men nu gick du in i väggen igen. För att egentligen är vi ju på Damernas Värld då fortfarande. Men du gick in i väggen igen 2020. Var det då
nej, jag var inte kvar på Damernas. Alltså jag var bara på Damernas Värld i typ ett år. Så 2016-2017 eller något sånt. Sen har jag jobbat frilans.
Exakt, så det var då du gick in. När du började köra eget och egna uppdrag.
Ja, nej. Utan då jag jobbade på Damernas... Alltså jag hade säkert jobbat i två år frilans. Och sen gick jag in. Alltså, det tror jag inte var därför. Men det kan man ju bara spekulera i. Men alltså, det var massa saker som hände då. Såhär, min moster dog i cancer.
Mm.
Och det var, såhär, det var typ så mycket saker som hade såhär bottled up. Som bara exploderade i början på 2019.
Mm.
Som jag liksom inte såhär, jag kunde inte låtsas att jag var såhär rolig partytjej längre. För det var jag inte.
Nej.
Och jag kunde liksom inte resa och jobba som jag hade brukat. För jag orkade, alltså jag gick sönder.
Mm. Tog du en paus från allt då?
Nej, det gjorde jag inte, för jag visste inte. Jag förstod inte vad det var.
Mm.
Alltså jag fattade liksom inte att jag bara, varför är jag så här ledsen? Allt är ju bra. Jag har fett kul, jag har skitbra jobb, blablabla. Alltså alla de här yttre faktorerna som var så här, det här stämmer ju, så vad är det med mig? Sen började jag i terapi i april 2019. Och då var det typ som att mycket saker började landa hos mig. Men det var inte förrän jag gick in i väggen andra gången. Och det var i juli 2020. Det var inte förrän då som jag bara backade från allt. Förutom podden. Ja just det, och där 2019 startade jag också podden Det Skaver då med Cassandra och Elsa. Det är liksom min historia, höll jag på att säga.
Och i takt med det egentligen så växte ditt Instagramkonto och du började ta även den typen av uppdrag.
Ja, det hade jag gjort lite innan podden också. Mitt Instagramkonto växte precis. Ja, men det har väl det gjort. Eller så här, ja, du vet.
Mm.
Eller så här, jag vet inte. Men det var väl inte förrän jag gick in i väggen nu sist som jag bara... Ja, men alltså jag vet inte, då backade jag liksom från allt utom från podden. Och jag behövde typ göra det för att få liksom en annan struktur på saker och ting. Och jag slutade styla helt. Jag stylade liksom inte... Nu stylade jag mitt första jobb igen för L.
Mm.
Förra månaden. Eller något sånt. Men jag stylade, jag liksom rörde inte ett klädesplagg på över ett år. Och det var skitbra för mig. För att då kunde jag fokusera på creative direction. Vilket var det jag egentligen ville göra. Och också en så här naturlig utveckling för mig.
Men det var
typ som att jag aldrig kunde släppa stylingen. Och jag jobbade så mycket så jag kunde liksom aldrig så här backa och bara, men vänta, vad gör jag? Vad vill jag? Vad håller jag på med? Vad är viktigt?
Var det det som hände 2020?
Ja, då backade jag också från allt. Alltså jag var tvungen då, för min hjärna blev potatismos. Alltså jag kunde knappt formulera en mening. Så jag var yr, jag hade sån yrsel så jag liksom inte kunde titta rakt fram. Och alltså det var liksom riktigt, riktigt skit.
Mm.
Men... ja, och det var också väldigt läskigt för att så här, alltså man jobbar ju frilans. Jag bara, vem ska försörja mig? Ringer jag Försäkringskassan? Eller vem ringer jag? Förstår du?
Ja, alltså, jag fattar. För när man är anställd så löser ju arbetsgivaren.
Ja, men exakt. Liksom. Man bara, vad gör jag? Som tur var hade jag ju podden då. Och den kunde jag fortfarande göra och den drog in pengar, vilket var bra. För då kunde jag verkligen bara göra podden, vilket var perfekt för mig.
Mm.
Och inte göra någonting annat.
Men vad är roligast idag? Jag menar, idag så du har ju väldigt många saker för dig som vi nämnde liksom i början. Vad är roligast? Är det influencerlivet eller är det creative director-uppdragen eller...
Alltså jag skulle säga att alltså idag har jag sån, dels har jag, alltså idag är jag sån jävla lyxig tillvaro för att dels för att jag har liksom världens bästa agent som jobbar med mig och är med och utvecklar mitt varumärke, men också se till att så här, det jag jobbar med, alltså jag tackar inte jag till allting på samma sätt eller så. Så jag skulle säga att kombinationen funkar bäst för mig just nu. Sen, jag tror att om jag skulle varit... Nej, jag skulle inte välja. Jag vill inte välja. Men alltså podden är ju otroligt viktig, såklart. Och jag menar, creative direction kanske jag tycker är... Alltså det tycker jag är så jävla roligt. Alltså det är det roligaste som finns.
Mm. Jag fattar, du gillar mixen och
jag gillar liksom. Verkligen mixen och det är så jävla lyxigt att kunna jobba på det här sättet.
Men du är ju en extremt liksom laid back och du är ju dig själv i social media, det kan man ju verkligen minst sagt säga. Är det inte svårt? Alltså jag menar att ryckas med dagens influencers, du kanske du sticker ut. Är det liksom...
Men det blev på något sätt min claim to fame.
Ja.
Om du fattar vad jag menar. Ja. Alltså på ett sjukt sätt så var det typ så här. Alltså att jag bara... nu är det typ som att jag har, du vet, går åt andra hållet. Att jag bara, men vänta, försöker jag sticka ut lite för mycket nu? Alltså är jag liksom för lat? Alltså så här, för att jag ska så här verka så jävla laid back. Vilket jag såklart är. Men jag menar...
Alltså, jag fattar vad du menar, om det blir för att alltså, bara.
Precis, för att nu också när jag kapitaliserar på att vara laid back... Mm. Då är det ju svårt att inte ryckas med i det, förstår du?
Ja, men gör den bara en shocker då och gör den totalt mot.
Alltså, jag ska börja så sminka mig och ha en hall.
Uh-huh. Folk hade dött.
Folk hade dött. Nej, jag skojar bara. Folk hade inte brytt sig, det är det som är grejen. Man tror verkligen att man är så jävla viktig och det man själv gör är så fucking viktigt. Men man bara, snälla rara. Alltså, bilder lever i ungefär 5 sekunder idag tills nästa bild i scrollen. Kan, alla måste bara lugna sig.
Ja,
men verkligen. Det tycker jag också är lite skönt. Alltså jag tycker typ att det är nice här att tänka på att man bara, alltså det är ingen som bryr sig om vad jag gör. Alltså verkligen ingen som bryr sig om vad jag gör.
Tror du inte det? Känner du någonsin press som influencer?
Nej, jag känner aldrig press som influencer. Men vet varför jag tror att det är? Det är för att jag älskar att vara influencer. Men det är för att jag aldrig har... jag tänker liksom inte så här... Nej, vet du, det gör jag inte. Jag tänker, alltså det är så här, man bara gör ditt bästa och var snäll, typ. Ja. Vad ska hända, typ? Nej. Eller så här, alltså folk kommer inte dö om du inte gör ditt jobb. Det kommer ju vara tråkigt för dina kollegor och samarbetspartners och för dig, men det är så här, nej, jag tror inte jag känner någon press på det just.
Nej.
Jag känner press för massa annat. Men jag försöker också så här, efter att jag blev utbränd, så försöker jag också, och det börjar funka typ mer och mer, att jag så här försöker liksom lösgöra min personlighet från mitt jobb. Och det är ju så jävla svårt när jag kapitaliserar på mitt namn.
Mm.
Men jag försöker liksom att så här verkligen separera och så här, typ att så här, jag duger som jag är även om jag inte är cool på Instagram.
Mm. Är det svårt?
Ja, för mig har det varit jättesvårt.
Mm.
Eller även om jag inte jobbar för det här coola magasinet. Eller även om jag inte gör den här coola grejen. Eller får de här roliga... Alltså du vet, så här, eller tjäna skitmycket pengar. Det är skitsvårt. Alltså, det är jag tror att det var så 70% till varför jag gick in i väggen. För att så här, jag definierade mig själv som... den personen på Instagram.
Och det känns så jävla typiskt Stockholm. Att man hetsar, speciellt i den kreativa branschen, att man hetsar sönder varandra. Mm. Vem har, fast indirekt, vem har coolast uppdrag, vem stylar coolast människor, vem har liksom lyckats. Alltså det är sån, det känns, och jag är inte ens, alltså jag är ju PR-svängen så, men och jag tittar både på det utifrån som en kundperspektiv. Man ser tydligt trender. Vilka folk vill jobba med nu. Vilka... Och det är den här inre pressen.
Ja, det är hemskt.
Det måste vara det.
Alltså jag kan få ibland svindel av att tänka på att jag måste hålla mig relevant.
Mm.
Förstår du?
Jag förstår det.
Att jag bara så här... Också typ så att jag bara... Att det är så här... i podden, i mina sociala, alltså så på min Instagram, jag som creative director eller så, kreativ konsult, alltså det är en väldigt svindlande tanke att så här stay relevant. Samtidigt så är jag äldre nu.
Mm.
Lol, men det är jag är ju ändå 32, fyller 33. Samtidigt känner jag också så här, det är lugnt om jag inte är relevant.
Ja.
Jag får väl göra något annat. Alltså så här, man måste, jag kan liksom inte gå in i det, för då det blir för tungt.
Jag förstår det.
Blir alldeles för tungt, och det blir också väldigt väldigt ängsligt, och jag är redan väldigt ängslig som person.
Mm.
Alltså typ så här, det kanske man inte tror, men jag är liksom väldigt socialt ängslig. Jag är väldigt obekväm i sociala sammanhang. Kan liksom, tycker det är väldigt jobbigt att träffa nya människor.
Vad otippat.
Ja, såklart, med tanke på vad jag gör.
Mm. Du känns inte, eller liksom det första anblick.
Nej, men det kanske är för att... Alltså jag har aldrig varit i ett socialt sammanhang med dig. Alltså förstår du, det har alltid bara varit vi två.
Ja.
eller så att du har alltid träffat mig när jag har varit med min agent.
Ja.
Som är så... alltså, för, alltså så här, ja. Jag tycker det är väldigt, och då går jag in liksom så här, om jag går in så här, ja men typ, vad tycker folk, vad är jag relevant, men också typ så här, så tycker jag också så här, jag fattar att det är bajsnödigt att tänka på om man är relevant eller inte, men det finns ju också en aspekt av att så här, jag måste ju fortfarande dra in pengar.
Inkomst.
Precis, ja. Exakt. Så att jag kan ändå säga, jag blamar inte varken Stockholm eller mig själv för att man är så. För att till syvende och sist så handlar det ju om att alla vill betala sina räkningar. Vilket man ändå respekterar.
Men det tär ju på psyket.
Det tär på psyket, det gör det.
Jag köper det, och jag vet att du har ju uttryckt dig lite att du associerar dig väldigt mycket med dina prestationer. Alltså, är det också i samband lite med det här med att du gick in i väggen, att du bara, vem är jag när jag inte är Nadja på sociala medier?
Precis, exakt. Det var så jävla svårt för mig att definiera den grejen. Att jag bara, vem är jag om jag inte är den här personen?
Jag känner igen mig mycket med det med PR-rollen. Alltså,
ja, men att vem, man är sitt jobb. Man är sitt jobb. Och det är så jävla farligt för att man så här, för att... Alltså, det är fan farligt också för att med tanke på så här, vilket samhälle vi lever i där det är så här,
förlåt, det gör.
Med tanke på vilket samhälle vi lever i, alltså jag menar så här, det som premieras är ju så snabba bilar, stora lägenheter och coola jobb och massa pengar. Alltså i stora drag såklart. Men jag menar, alla är ju fostrade in i det, att man ska bli något, man ska vara något. Och då, alltså då är det ju så jävla... Alltså det är svårt att inte bli sina prestationer.
Verkligen. Och kanske med uppfostran. För att jag vet, vi båda ju liksom har ju utländs på bro. På ursprung. Jag vet,
vi blattar.
Ja, vi blattar. Jag vill ju bara säga det. Ja. Jag vet inte ens hur man säger det korrekt.
Nej, men alltså ja, hur man säger det korrekt. Ja, men vi har...
Utländsk
påbrå. Eller våra föräldrar är du född i Sverige?
Nej.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Så vi är liksom inte ens för, ja. Nej, no, men precis. Exakt. Vi,
Alltså är man det själv får man ju använda det uttrycket, tycker jag.
Får man det?
Jag tycker det.
Ah, ja,
jag skulle aldrig, jag skulle bli lack om någon svensk sa det till
mig. Ja, 100%. Man bara, va?
Man bara, vem är du? men tror du att våran liksom uppfostran, eller att vi har föräldrar som har liksom, jag vet inte om du kan känna igen det, men gjort allt för att vi ska vara där vi är idag. Att man känner så här,
hur många gånger har man hört det?
Nej, men alltså sen man var typ,
man bara, ja,
knappt kunde gå. Och att man känner att man har den här pressen och leverera och ge tillbaka. Jag kände igen mig med dig när du bara, med att planen var att jobba med FN. Då jag bara, okej, det där var säkert hennes mamma och pappa. Samma med mig, jag skulle bli finanskvinna. Alltså, jag tycker inte alls det är kul.
Nej.
Så att, tror du det har med mycket
Gud, ja, verkligen. Alltså, och jag tror också att det har varit en stor del av problematiken. I alla fall, jag pratade väldigt mycket med min psykolog om det. Att så här, jag menar, min pappa flydde från Palestina. Och mamma är polsk, så hon har inte flytt något krig. Men de var väl mer eller mindre så här, ekonomiska flyktingar. Och pappa var ju då såklart, alltså krigsflykting in i Europa på 80-talet. Och det är klart som fan att man, alltså så här, för att jag menar den verkligheten de såg att vi fick var ju 100 gånger, alltså förstår du, det är liksom
alla möjligheter,
paradiset.
Exakt.
Alltså man bara, det här är liksom, Sverige är det bästa landet, du har alla möjligheter, du kan inte sumpa det här. Alltså du vet så här, hela den, och det tror jag att, alltså det tror jag att de flesta barn vars, som har föräldrar med invandrarbakgrund kan relatera till.
Exakt.
Eller barn av flyktingar, barn av immigranter eller whatever, kan relatera till just den, att så här, alltså typ så att våra, och det är liksom en psyk, det är ju här liksom problematiken som jag upplever uppstår, är att våra problem som svenska barn ändå, för vi, även om vi, alltså jag har kommit när jag var 2.
Ja, jag 3.
Precis. Så jag bara, våra problem som svenska barn ändå blir jämförda med liksom deras problem i hemlandet.
Exakt.
Och liksom den här stora flykten eller så, att man har flytt och sånt, men det vet det ju inte vi någonting, nej, om. Och det blir så svårt då, för att ens problem ter sig så himla himla små hela tiden. Men man själv har ju inget annat att jämföra med. Jag bara, så det här är ju min verklighet. Alltså Göteborg, Sverige, Biskopsgården, Bräckeskolan. Alltså du vet så här, jag har ju aldrig flytt från någonstans. Jag vet inte. Men ändå så blir jag påmind om det hela tiden. Och att jag inte ska klaga över små saker och bla. Alltså så här. Vilket på ett sätt är skitnice för man får så jävla mycket perspektiv.
Mm.
Men på ett annat sätt så för mig blev det jättesvårt att... Jag går fortfarande hos psykolog för att acceptera att jag själv har känslor.
Mm.
Och att det var så svårt för mig att...
Det är samma här.
Ja, men alltså, det var så jävla svårt för mig att så här... Ja, men det är okej att du inte är okej med det här. Du får säga ifrån, även om det är en skitsak. Du kan inte jämföra allting du tänker med att din pappa flydde.
Mm. Man ska vara så tuff hela tiden.
Ja. Jag tror absolut att det... Alltså, det är ju såklart... Det är absolut en jättestor faktor, tror jag.
Alltså, vad har du gjort för att liksom bearbeta det? Nu frågar jag också för typ så här... Personligen, jag känner igen mig, men också jag tror att det är många som känner igen sig, även om man nu kan ju vi relatera till liksom invandrarföräldrar och flykting och liksom, men jag tror att det är många som får extremt mycket press av sina föräldrar, även så här högpresterar föräldrar som bara, du är min son, du ska också bli någonting, eller dotter liksom, whatever. Hur har du gjort för att liksom nå ut till dina känslor mer, eller vad man kan säga?
Terapi.
Det är så.
Ja, det är det bästa som har hänt. Mm. Alltså det är det bästa. Alltså alla måste gå i terapi.
Har det hjälpt dig?
Men snälla, rara.
Hur då?
Alltså, gud, jag kan inte ens... Alltså, nej men, gud, det går inte ens... Alltså, det är det, alltså bara så här... Att så här... Dels att typ så gå igenom någonting som att gå in i väggen. Eller bli så här nästan alltså, deprimerad. Du vet, du gråter... Dag ut och dag in. Och du har ingen aning om varför. Det är så... Vad heter det? Humbling. Alltså, du blir så jävla ödmjuk för saker och ting. Och att så här... Alltså man går ju liksom nästan hela 20 åren och tror att man är fucking odödlig.
Mm.
Och att man är king of the world. Och att man ska vara den här superwoman som klarar allting. Ja. Och som är så här... Ja, men jag vet inte hur många generiska saker från Instagram jag ska ta upp nu, men så här, du vet, boss babe, alltså du vet, hela den grejen. Och man lever ju och vill vara den personen, för att man är också fostrad till att vara den personen, så har man pressen från familj eller whatever. Men så inser man, alltså det var liksom som att jag bara kunde någonstans landa i att så här, vänta. Jag behöver inte vara bäst på allt. Jag behöver inte vara snyggast. Jag behöver inte vara... Alltså, jag är fucking helt okej med att vara helt jävla medioker. Förstår du?
Fan vad jag behöver gå ut här.
Nej, men alltså, men det gjorde så mycket andra grejer också. Ja. Du vet, så här, alltså...
För man vill ju vara så jävla odödlig.
Ja, men också alltså, inte bara i relation till prestationer, men jag menar bara, du vet, så här, saker man har gått igenom som barn, känslor man går igenom som kvinna eller som man också för den delen, alltså typ så här, att bara sortera i liksom, varför reagerar jag på det här sättet när den här situationen kommer upp, varför gör det här mig arg, varför blir jag ledsen för det här, varför är jag ledsen, varför har jag gråtit i 3 månader? Och jag menar så här, även om man kanske inte är liksom nere i en depression eller gått in i väggen, så finns det såklart saker i ens liv som har varit på något sätt traumatiserande.
Mm.
Och jag tycker man ska bearbeta det. Jag tycker framförallt att man ska bearbeta det innan man själv bestämmer sig för att skaffa barn.
Mm,
eller så här innan, men bara för att lära känna sig själv och bara så här, vart går min gräns för saker och ting? Vad tycker jag är okej? Så här, och jag måste också kunna säga det. Och jag fattar att du och jag inte håller med varandra. Men det här är mina känslor och jag drar gränsen här.
Och det är helt okej.
Och det är helt okej, och där är du och dina känslor och du drar gränsen där. Och jag kanske inte tycker om det, men jag kommer alltid respektera det. Alltså bara en sån... Alltså, gud, terapi gjorde så mycket för mig. Alltså det var livsavgörande för mig. Alltså jag älskar terapi.
Går du fortfarande?
Just nu har jag en paus.
Mm.
Jag gick i 3 år.
Okej, så du tycker ändå man ska gå liksom regelbundet?
Så jag gick varje vecka i 3 år.
Mm.
Och jag, ja, det tycker jag. Jag tycker absolut att man ska, det ska vara en del av ens liv. Det tycker jag. För att man ibland, alltså nu har jag en paus. För att både jag och min terapeut har kommit fram till att... ja, men dels för att jag har gått till henne väldigt länge. Och att så här, vi kanske liksom... Vår relation kanske har nått vägs ände.
Mm.
Så vi ska pausa nu lite och se vad vi känner. Men jag kommer absolut fortsätta med terapi på något sätt. Alltså 100%.
Mm. Jag tycker också det är så jäkla intressant som du säger om det här. Typ att man ska vara... Alltså, jag tror att speciellt vi kvinnor ska vara såna jäkla prestationsprinsessor. Vi ska liksom vara alla till lags, vi ska träna, vara perfekta på det, vi ska vara karriäristor. Och jag kan typ känna igen mig mycket i det. För jag lyssnade på ett så bra avsnitt med dig och den här, vad heter den, Madonna-morden.
Ja, Modern Madonnas. Aha. Mm. Bra.
Madonna-morden. Ja, tvärtom. Hur tänker du kring den liksom, moderna kvinnan? Jag tyckte du hade så jäkla intressanta liksom, tankar där.
Gud, vad sa jag då? Jag kanske hade en bra dag då. Jag var inte bakis som jag är nu. Alltså, jag tycker typ att man har målat in... Okej, om vi bara ska utgå ifrån kvinnor nu. Jag tycker typ att man har målat in kvinnor i ett hörn lite. Alltså det är så här... Du måste liksom prestera på alla plan nu. Och så här, jag känner att det är, alltså det är unachievable, det går inte. Alltså det går bara inte, jag kan inte, alltså jag skulle aldrig kunna ha, alltså du, om vi bara tar mig själv som exempel då.
Mm.
Med allt det här och så här, delägarskap och, alltså jag gör ändå, alltså det får, det, nu säger jag det, alltså... Jag har gjort en jävligt bra karriär.
Mm.
Och jag har alltså gjort bra med pengar.
Mm.
Gjort smarta investeringar. Lalala, hela den grejen. Men jag hade aldrig kunnat göra det samtidigt som jag jobbade på en relation och skaffade barn.
Mm.
Och jag upplever också att samhället kräver det lite. Eller undrar lite så här, när jag ska stadga mig, när jag ska få barn...
Mm.
Jag ska också vara snygg, vältränad. Alltså jag förstår inte hur, jag fattar inte hur jag ska få ihop det.
Och det förväntas typ.
Det man... förväntas typ. Alltså det är så här, kanske inte rakt ut, men det förväntas.
Mm.
Och jag tycker att det är, alltså jag tycker att det är för mycket. Jag tycker att det är, alltså jag tycker liksom hela den här kulturen med så super people är vidrig.
Mm.
Jag tycker att vi bara ska nöja oss med att vara people.
Mm.
Förstår du? Alltså så här, också typ att det lägger så jävla stort. Och det igen där blir det med det här med att vi pratade om att, så här, att man är så jävla ängslig i Stockholm. Alltså typ att man pressar varandra. Det blir liksom ytterligare en grej. För då är det så jävla mycket fokus på att du ska vara bra. Och du ska vara utvecklande. Mm. Och du ska göra... Du ska så här, göra yoga och vara tack... Alltså du ska göra alla de här grejerna. Och sen ska du också göra dina fucking så... Andningsövningar och träna. Och vara tacksam för livet. Och ha en så här givande hobby. Och ett givande... Alltså det är så här... Mm. Hur? Hur fan ska jag hinna med allt här? Jag fattar inte. Alltså vet du vad jag vill göra när jag kommer hem från jobbet?
Nej.
Alltså jag vill lägga mig i soffan och... titta in i taket för jag är så fucking trött.
Ja, nej, jag känner igen.
Alltså jag fattar liksom inte, ska jag då typ så här läsa en inspirerande bok? Mm. Eller så gå någon fucking självhjälpskurs? Hur? Hur fan ska jag göra det?
Ja, det är ju en press nu på till och med att vara tacksam och hinna med och liksom bara...
Skojar du eller? Nej. Och du ska affirmera? Alltså förstår du?
Gud ja, och man tänker så här, det ska och manifestera, hjälpa mig, men det blir ju en stressmoment för det är ju också en till grej på to-do.
Det är en till grej på to-do-listan. Ja. Man bara, nej bror, lyssna, jag vill gå hem, jag vill dra ner alla persienner och jag vill ligga där i 3 dagar. Inte för att jag är ledsen eller någonting, men för att jag vill.
Exakt.
Och äta chips.
Ja. Men jag känner, men jag är så här, jag orkar inte ens göra helgplaner för jag vill bara chilla. Jag orkar inte.
Nej, och det måste vara okej. Ja. Alltså, och jag, igen, jag säger inte så här. Det är klart som fan att det finns ju såklart... Eller vet du vad, så som jag ser det så är det, det den här moderna kvinnan har liksom... Det är fan svårt att leva upp till ja. Henne liksom. Jag tycker det är svårt och jag tycker det är... Nej, det är orimligt. Och framförallt liksom just det här med att så här, du vet, allt du gör ska vara så fucking givande hela tiden. Mm. Man bara...
Maximera tiden.
Så skojar du.
Jag håller helt med.
Man bara, hur givande tror du det är att titta på en hel säsong av gamla vänner-avsnitt?
Men vad är din alltså, bästa lifehack där för att komma ur den skiten och bara känna att nu gör jag någonting för mig och det här mår jag sjukt bra av?
Alltså min bästa lifehack var ju att gå in i väggen, börja i terapi och... Alltså då blev jag verkligen trygg med mig själv. Mm. Förstår du att jag är så här... Jag är liksom genuint trygg med att säga att jag kan inte. Mm. Jag vet inte. Jag vill inte. Jag vågar inte. Alltså det är min bästa lifehack. Mm. För att man, det är klart att jag har perioder när jag blir insugen i saker och ting. Men någonstans tack vare terapin så hittade jag liksom mitt så här, mitt grund... Alltså jag kunde grunda mig och jag kan grunda mig när jag hamnar i stressiga situationer eller så det blir mycket någon gång eller bla bla bla. Då vet jag också någonstans att så här, jag bara, men jag är okej med det här men jag är inte okej med det här. Mm. Och jag vet också att det är inte hela världen om det blir fel. Alltså, det är fine.
Ja, och den insikten kommer man väl till runt så här 30.
Det är också, alltså åldern är ju en grej där som man ändå så här, fan...
Får man ändå ge den.
Det får man ändå ge den. Man bara, alltså, ja. Och att man bara så här, men jag tror att, alltså, jag har liksom inget så här speciellt lifehack. Alltså.
Terapi.
Ja, terapi. Alltså det hjälpt, alltså det lösgjorde så mycket liksom knutar som jag hade. Alltså jag liksom så här, alltså jag liksom ganska så här varit väldigt, väldigt ätstörd i mina unga, alltså så här, i början. Ja, men när jag var typ runt 20. Och det var nu typ när jag började i terapi den här gången som jag... Alltså det är först nu som jag liksom så här känner att jag bara... Okej, fan. Det där är liksom en grej som jag gått och burit på och försökt förhålla mig till efteråt. Men aldrig riktigt vetat hur. Men nu vet jag hur. Och det var också en så... stor grej som släpptes och plötsligt så här, så kunde jag ha en liksom sund relation till träning, vilket jag inte har haft på hela mitt liv kanske.
Nej.
Så jag vet inte, alltså ja, terapi.
Mm. Nej, men vadå, det är ju ditt lifehack. Ja. Alltså mitt är att rymma Stockholm liksom. Alltså jag måste få perspektiv. För annars är det så jag måste ta en lunch till. Alltså man kan alltid jobba
mer.
Nätverka mer. Och den här liksom pressen, den dödar ju en till slut.
Men det, alltså, ja, och det är ju också ett annat bra... Och jag liksom så här, tack vare terapin så behöver jag liksom inte lämna Stockholm. Nej. Jag kan bara bestämma mig för att så här, nej, jag jobbar inte. Ja. SMS är inte mig klockan 19.00. Mm. Är du skön eller?
Mm.
Jag kommer inte svara på det SMS:et.
Exakt.
Eller typ så, alltså, eller typ även när jag jobbar i... Men jag är liksom mycket, mycket bättre på att sätta gränser mycket, mycket tidigare.
Mm.
Förstår du, så här, när jag går in i ett projekt, då är jag så här direkt att jag bara, okej, fast den här timeframen funkar inte för mig. Och jag förstår om du som är ett stort bolag eller whatever måste jobba med det, men då kan du inte jobba med mig.
Nej.
Och det är fine. Men för att jag vet att jag kommer gå sönder av det här tempot, eller alltså så här, man lär sig. Och att så här, jag tror att det är viktigt också att våga ställa krav.
Och sätta gränser.
Sätta gränser,
så att
precis.
De fattar att det kanske inte är okej att kräva det.
Exakt. Men också så här, för att när du sätter gränser, då rensar du ju ut allt det som är dåligt för dig. Och det behöver inte betyda att det är universellt dåligt. Det behöver inte betyda att det företaget som, eller whatever, den kompisen eller den pojkvännen, det behöver inte betyda att de är universellt dåliga, men det är dåligt för dig och det räcker. Mm. Och då är det så här, när man sätter gränser, då öppnar man också, då ger man också möjligheten till att nya dörrar ska öppnas och att nya människor ska komma in i ens liv.
Mm.
För att Alltså så här, för att man, och då utgår man hela tiden ifrån det man själv är okej eller inte okej med. Och det är alltid bra.
Mm, exakt. Och ja, nej, alltså jag tycker ändå att de får, alltså lyssnarna får ändå med sig lite kring hur man kan tackla det här. För att jag tror att det är så jäkla många som känner igen sig.
Mm.
Och sen är det ju, vi utgår mycket från Stockholm nu, för att jag känner bara att bara man åker till Göteborg så är det lite en annan vibe.
Ah,
det är lite manjana. Ja, ah, det känns att folk är inte lika hetsiga som här. Och det är väl klassik, jag menar New York är säkert värre än Stockholm. Alltså
ja,
större städer.
Ja, såklart. Säkert.
Men om man, för att runda av det, så vet jag ändå att många... Det brukar vara ganska mycket karriärfrågor också. Ja. Att om man drömmer och liksom, för jag är själv nyfiken, om man drömmer om att köra sin grej och bli frilans, är du inte rädd så här, hur får man, ska jag få in uppdrag? Eller om man står i valet och kvalet, vad har du för tips att ge där?
Alltså jag tror att jobba frilans och ha liksom egna, alltså bolag på det sättet, det är verkligen... Jag tror fan att det är en personlighetsgrej.
Mm.
För du måste någonstans... Alltså... Det här låter så jävla klyschigt, men så är det. Alltså... Gör ditt bästa och var snäll. Och du måste nätverka ihjäl dig i början, så är det.
Mm.
Alltså... Det är så här, allt jag säger här nu också är så här... Jag har jobbat med det här i över... Ja, men vad, nästan 10 år.
Mm.
Alltså... Det är klart att jag kan bara säga, nej, jag tänker inte jobba på det här sättet. Det kan jag säga nu, det kunde inte jag säga för 7-8 år sedan. Nej. Alltså,
du bara, jag tar allt då.
Ja, och det måste man nog också komma ihåg. Alltså, jag har jobbat så länge, så att jag har kommit till den punkten så. Men alltså, i början, alltså, då gjorde jag ju allt. Alltså, det var ju tvungen att göra. Och någonstans så är det så här, man måste liksom bara lita på att det kommer att gå. Och det gör det, det kommer gå. Men om det äter upp en frilansgrejen, då kanske det inte... För att det, på ett sätt så är det ändå en grej att man bara, jag måste driva in pengar till det här bolaget.
Exakt, det är ju en stress.
Ja.
Om man väljer att, eller låter sig bli stressad av det, som
verkligen,
säger.
Verkligen. Men det, alltså det är klart att det är stress. Alltså jag menar, jag jobbade ju extra i början. Jag hade ju andra jobb. Och det är det ju många som gör. Och det måste man ju göra.
Mm.
För att det här är ju liksom ingenting som genererar pengar från dag ett.
Nej, det är ju nog bra att du säger.
Alltså snälla.
Det är inte lätt liksom att tacka nej till massa. Utan det tar ett tag att bygga upp kanske.
100%. Det tar skitlång tid att bygga upp. Men också så ska du typ göra det, för att jag känner så här. Alltså ska jag vara helt, helt ärlig. Jag tror, alltså efter att så här varit utbränd, gått in i väggen, blablabla, alla de här grejerna. Alltså jag tror aldrig jag varit bättre på mitt jobb än vad jag är just nu.
Oh wow, varför då?
Därför att...
Du tar det inte så seriöst kanske. Det är det. Man är alltså, sin enda fiende här. Ja, liksom.
Jag tar det inte så seriöst. Fast jag gör ju det.
Tänker det är ett jobb.
Det är ett
liksom.
Jobb.
Det är inte liv eller död.
Det är inte liv eller död. Och jag kan förhålla mig till... Alltså, det, allt jag gör nu, resultat... Alltså, de resultaten jag tittar på idag... Alltså, jag menar så här, när jag har producerat något, jag bara... Wow, alltså det här är så jävla genomarbetat.
Mm.
Det är så snyggt. Alltså, du vet, ett helt team har verkligen fått komma till sin... Alltså, alla har liksom varit topp, liksom... För att såklart jag då när jag går in som creative director är väl med mycket och sätter tonen och viben på jobbet. Och så här, för mig är det nu lika viktigt att så här, det inte, och det är också en annan grej.
Mm.
Alltså det är inte lika viktigt för mig att jag ska glänsa.
Mm.
Förstår du? Att jag är så här, det är viktigare för mig att jag... skapar en bra stämning och vet hur jag ska göra för att andra ska glänsa.
Mm.
I en sån roll. Så det är mycket såna grejer, men framförallt så är det nog för att jag också har lärt mig att så här, jag har lärt mig vilket tempo jag kan jobba i, jag har lärt mig på vilket sätt jag kan jobba på, jag har lärt mig vilket folk, alltså så här, att jag har en agent som är runt mig hela tiden och är med och hanterar. Och alltså så här, alla såna grejer är att så här, och det skulle jag aldrig ha gjort om jag inte hade liksom gått igenom den skittuffa perioden.
Nej.
Jag är ändå tacksam för det. För att, så, jag känner också att jag har utvecklats också professionellt. Alltså, det är nice.
Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju oftast då kan du också se varningsklockorna.
Verkligen.
Mycket snabbare.
Mycket snabbare.
Och om man är sjukt nyfiken på dig nu, eller vilket jag tror att väldigt många är, och om man vill kika mer, om man kanske inte har koll på dina kanaler, hur hittar man till dig?
Instagram.
Vad heter du där?
Nadia Kandil.
Okej, okay. Om man vill jobba med dig, hur mailar man dig då? Du bara, min agent.
Min agent. Nej, jag ska bara, man kan DM'a mig.
Man kan det.
Man kan faktiskt
det. Du är en sån skön, man vågar DM'a liksom.
Ja. Ja, 100%.
Du bara, nej.
Ja, nej, jag ska bara. Jo, men det är klart, men det är ju bara mysigt när folk DM'ar. Ja. Jo, absolut, självklart. Mys.
Tack så jättemycket för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Det var jättemysigt.
Ja. Puss, puss.
Puss, puss.
Dagens avsnitt är ett samarbete med Pureness. Pureness är en hälsosajt där du kan beställa kosttillskott, hälsosamma drycker som kombucha eller som jag brukar göra, kokosolja eller MCT-olja. Och idag skulle jag vilja highlighta deras kollagen lite extra, och all deras kollagen är framtaget tillsammans med företaget Gelita. Och de har många olika typer av kollagen. De har kollagen Beauty som är kapselformat, eller kollagen Sport som jag personligen använder i mina morgonsmoothies, som har en smak av blåbär men passar folk som tränar mycket om man vill ha magnesium, kollagen och protein samtidigt. Sedan så har de även kollagen Keto plus MCT. Så att man får många bra fettsyror från kokosoljan i form av MCT-pulvret. Och sedan så har de även kollagen Beauty Powder. Och det är helt osötat kollagenpulver med en smak av bär. Så man kan tillsätta i vatten eller juice eller smoothie det också. Så det kan jag varmt rekommendera.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner, men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.